Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är fredag den 7 oktober och jag sitter här tillsammans med Marcus Tapper.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Hur mår du?
Jag mår bra. Lite, jag sa det innan, men jag vaknade liksom med ett ryck och insåg att jag hade glömt ställa klockan och antog att jag hade försovit mig. Såg att det var liksom 20 minuter kvar till det skulle börja och bara sprang hitåt. Hoppade på en voj på vägen och var ändå här i ganska god tid. Så jag känner mig lite stolt.
Det är speciellt bara ångest när man vaknar och inser det, att sannolikheten att jag har försovit mig här är rätt rejäl.
Ja, man vaknar med ett ryck och jag vaknar alltid och så säger jag till min tjej bredvid så: hur kunde du inte påminna mig om att ställa klockan?
Ja,
men man försöker skylla på någon annan för man vet att man har fuckat upp. Liksom. Men jag var ju här i tiden då, till skillnad från vissa andra.
Som sagt, vi sitter ensamma i studion just nu, du och jag. Vi ska ju få hit Julia Frändfors också. Mm. Och hon är på ingång, hon är inte här riktigt än, men hon kommer förhoppningsvis när som helst. Mm. Så är det. Men jag brukar, om jag vaknar så brukar jag ha svårt att... Alltså, man kan vakna mitt i natten bara för man vet att man ska gå upp tidigt. Mm. Alltså förstår jag också den känslan att man vet att man ska gå upp tidigt och därför har man dels kanske svårt att somna men också att man vaknar flera gånger för att man tänker att man måste vakna på något sätt.
Ja, jag har lite det, om jag ska göra så här tidiga saker som jag inte riktigt gör vardagsvis liksom. Då kan jag liksom inte somna för jag är så stressad av att jag inte kommer kunna vakna.
Exakt.
Sen blir klockan till slut liksom 3 och då väcker man och då vet man att det här kommer inte bli, det här blir inte bra för någon.
Liksom. Hur många alarm sätter du?
Men sånt var 50 minut brukar det vara. Mm. Och jag letar upp de sjukaste larmen som finns liksom, så att det ska vara störda ljud i mitt rum.
Aha,
så att
okay.
Jag, för annars vaknar jag inte.
Eller du varierar lite då?
Ja, nu är jag inne på det som heter Robot. Som är något riktigt sjukt. Det finns med iPhones standard, men det går det är i mitt rum.
07:45. Då ska vi prata gå fotboll.
Ja, det är ändå spännande.
Med Kari Nortemo, eller Nortemo. Vet ej exakt hur man uttalar det. Och nu kommer Julia in i Fotbollsmorgon.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra. Jag hade panik på vägen hit för taxin körde liksom som en snigel. Jag bara, Marcus Tapp sitter och hetsar. Jag ser jävla pigg ut. Har du kört en no sleep eller?
Nej, jag förstår mig lite. Men det har vi redan gått igenom. Men det här är fint att ändå den av oss som är tillräckligt rik för att ta taxi blev fuckad av att taxin inte funkar.
Men alla tar väl taxi eller?
Jag sprang som en dåre och sen hittade en voj och liksom...
Gud vad hemskt.
Ja, jobbade med hit.
Men Axel tar taxi hit.
Nej, jag brukar faktiskt cykla hit oftast. Men ibland, om jag orkar, när man går upp så här tidigt så känner jag. Men idag blir det tunnelbana.
Härligt.
För att jag var tvungen att lämna min lilla hund också hos min far på vägen. Så att det är svårt att cykla med honom. Men nu kan du slappna av.
Ja.
Du behöver inte känna dig stressad.
Tack.
Och återigen, välkommen hit.
Tack så mycket.
För jag vet att du var på lite galej igår.
Ja.
Jag vet inte, är det kopplat med att taxin var försenad eller är det...
Nej, alltså jag var hemma innan 12 ändå. Okay. Nej, det var den här Triangle of Sadness som hade premiär.
Mm.
Otrolig film. Mm. Kanske inte en pappers smak riktigt, känns det som. Känns som att du gillar Sällskapsresan då. Lite enkla, lättsmälta grejer.
Göta kanal är min...
Göta kanal 3 också.
Göta kanal 3 är min...
Nej, den var otrolig.
Kan du ge mig en kort brief om vad...
Det handlar om människor som kräks på en båt.
Typ. Okay. Mm.
Och sen liksom maktskiftet när de som liksom har hand om toaletterna blir visar sig vara de som är bäst på att typ fånga fisk och lägga upp en brasa och sånt. Eftersom att alla båten, ja, jag ska inte avslöja för mycket, de hamnar på en öde ö. Typ.
Mm. När det är Ruben Östlund så tänker man ju att den ska vara lite svår. Man måste liksom, man måste sätta där och liksom fundera lite på
jo, vad, men den är inte så svår. Det är inte liksom play.
Nej, okay.
Eller hans tidigare grejer. Men den här är lite mer publikfri.
Man ska gå därifrån och känna att man fick en liten funderare om dagens samhälle.
Exakt, så var det nu.
Så. Så du funderade på vägen hem?
Ja, det gjorde jag.
Ja, du gjorde det. Ja, då har Ruben lyckats då.
Ja, bra.
Och, men du var ju... Du och övriga medier lite. Mm. Men, och Woody Harrelson.
Och Woody Harrelson, min gode vän. Ja. Som jag ska träffa sen faktiskt. Nej, det var kul. Jag fick ju gåshud när jag såg honom. Han är ju den största liksom. Och det är så pinsamt att gå fram och tacka folk sådär. Men jag brukar typ när jag är full så tackar jag liksom Martin Wiklin för hans liv och gärning.
Martin Wiklin är mäktig också.
Jo, han ska ha tack. Men man vill inte vara den personen. Men jag bara, jag kommer få en chans.
Men har du sett upp till men har du liksom gillat Woody Harrelson väldigt länge?
Ja, men sen man var liten liksom. Mm. Så jag trängde mig fram. I want to thank you for your everything you have done for the film industry.
Och vad sa han?
Han sa tack och frågade vad jag hette. Så vi är ihop nu.
Så ni är ändå bra vänner nu.
Ja, nu är bra vänner.
Säger du friend force om du ska prata engelska?
Friend force. Nej, det gör jag. Vad säger du? Thapper.
Tapper.
Borde du kanske bli Thapper eller?
Ja, det
låter inte så bra i och för sig.
Vad gjorde du igår där, Marcus? Du hade ju stand-up när jag pratade om det kanske.
Nej, jag körde stand-up. med det som mediasmutset. Inte medialiten. Exakt.
Men var han härlig eller, Woody?
Ja, det var
han. Okay.
Han var härlig.
Mm, nice. Precis när du kom in så höll jag på att berätta vad vi ska prata om idag. Ja. Och jag var framme vid att vi ska snacka gåfotboll.
Ja.
07.45 ska vi göra. Vi får se. Kanske 10 minuter någonstans där. Med Kari Nortemo. Han arrangerade gåfotboll tidigare i september i Sollentuna. Så vi ska höra hur det har gått med det.
Gott.
Och sen, och så är det.
Hur
det har gått, exakt. Inte meningen, men någonstans där så finns det någonting. 08.00 så kommer Anders Svensson. Och hans bror Marcus Svensson.
Just det, de jobbar med den här Skills.
Exakt. De har ju startat en ny podd som heter Skills-podden. Mm. Och så jobbar med Skills Academy. Så är det. Och han är med typ fram till 8.45. Och sen ska vi ringa upp Sabri och prata lite Big Nine inför helgen.
Mm.
Förra veckan här i fredags hade vi Johan Mjällby i studion. Och idag så har vi Anders Svensson. Så att det är
ett jävla namn.
Idel, ädel, fotbollsadel under fredagarna. Men Julia, för att presentera dig lite tydligare då.
Ja.
Jag sa att Tapper är en rejäl poddmakare här. För vi kom fram till att du inblandade i 5 poddar just nu.
Det är för jävligt.
men du är också poddproffs.
Ja, det är jag. Men jag kör lite mer kvalitet. för kvantitet. Jo, men det är, jag har Daddy Issues och en annan podd.
203 sätt 200... att göra honom vild i sängen.
Jag vill inte säga det ordet, det här känns för grovt. Och sen så dyker jag väl upp lite andra grejer då. Men där är det ju så att jag har fått på i 4 år.
Ja. Tillsammans med Julia Liskova.
Precis.
Men i det här programmet så, Julia, då brukar vi ju ringa massa människor.
Ja.
Och vi ska faktiskt ringa upp Jon Nordström redan nu. Jon, hur är läget idag?
Det är argt fortfarande, tack. Själv.
Är du frisk och sånt nu? För förra gången jag var med samtidigt som dig så låg du väl sjuk i Belgien och mådde piss.
Ja, det är lite samma sak, fast bättre.
Men är du sjuk på plats nu också eller är du hemma i Sverige?
Exakt, nej, jag är hemma i Sverige och jag var på matchen igår. Och ja, där. Det är därifrån min största ilska kommer. Det blev ju ganska bra kaos som ni säkert såg från tv-skärmen också.
Mm. Ja, precis. Berätta om hur det var att uppleva på plats.
Ja, De börjar väl med att dra in 4-5 raketer på planen, var på den sista får liksom jagar Isak Kristelin. Så han får springa liksom som Kalanka framför en snölavin.
Han måste ju verkligen fly den där nästan. Det ser ut som att han
ja, det var hans bästa löpning på hela året. sen drog de in en på nedre etage, precis höger om klacken, och sen en på övre. Och där började vi jobba in familjeläktare. Och sen så drar de in en rätt bra banger som sen blir ett rökmoln, vilket är ganska effektfullt men också ganska speciellt att dra in på planen. Två, tre meter ifrån ett gäng ordningsvakter. Så att jag ska säga att jag chockades av att matchen inte blev avblåst och en fribordsäger. Det kanske till och med lite, men jag blev otroligt förvånad, det vill jag ändå säga.
Hur var, för jag tänkte att jag hade kokat som Malmö-supporter av att folk ändå som inte var inblandade i Malmö eller Union var lite så här, fan vad real de är helt galna typ. Alltså jag kände att jag hade blivit så jävla arg av att se den vinkeln på det om jag höll på Malmö alltså.
Ja, jag tack och lov faktiskt inte lyckats exponeras för just den vinkeln, men den hade jag ju inte uppskattat. Jag bodde i Berlin för 10 år sedan och gick och såg Union ganska mycket. Och har ganska en lite så romantisk skimmer både från den tiden i sig och även klubben. För de är ju ganska lättälskade. Men det som hände igår, där de ju väldigt taktiskt då skickar in ett gäng raketer i ett läge där de ligger under. Eller där de har en man mindre för att ta 20 minuters vila och på inget sätt bestraffas för det. Det kommer jag bära med mig.
Tror du att det var taktik, att det var medvetet för att pausa matchen och få spelarna?
Jag kan inte tänka mig att det inte är det. Det kommer ju dessutom en raket var 30 sekund. Det är inte att allting kommer på en gång, utan det är verkligen de kör tills det bryts av. Eller tills det avbryts, rättare sagt. Så att det inte skulle vara medvetet när vi samtidigt är inne i vår bästa period och ligger på. Nej, det tror jag. Och kan ju berätta då angående liksom säkerheten på plats, så som det blir när de skickar upp raketer mot familjeläktaren och för den delen enorma bangers då, att när det väl började eskalera så var det ju sjukt många familjer och barn som gick än för att spela hela moralpanik och moraltantkortet, men när det blir så och de helt bevisen inte kan garantera säkerhet, att UEFA låter sånt evenemang fortgå är verkligen bortom mig. Även om jag självfallet inte vill ha en skrivbordsäger, så det var inte säkert. Det kan ingen påstå.
Men pratade man om det här innan matchen? För jag tänker Union Berlin, vi såg bilder som vi playade ut där från 2014. Det var träningsmatch tror jag, inför Allsvenskan när Djurgården möter dem på Tele2. Svarade lite liknande. Alltså de har bevisligen ett stökiga supporter.
Ja, det var ingenting som... Alltså jag tror att det är en del av Malmös gäng, utan att nämna några namn, har ju någon form av vänskapsband med Hertha Berlin, vilket kanske Union då inte superuppskattar. Och de gjorde sitt yttersta för att på ultrasmanär inta Lilla Torg och Möllan inför matchen, vilket ju är lite att man kastar handsken såklart. Jag vet inte, det var nog ingen som trodde det skulle bli stökigt egentligen, varken på stan eller åtminstone inte på läktaren. Det tror jag inte.
Tror du det här kan påverka MFFs rykte också på något sätt, även om det var de tillresta som betedde sig på ett illa sätt? Jag tänker att det var lite senare även efter matchen mot Bayern i helgen.
Ja, det börjar bli rätt mycket i år, det får man ändå säga. Där de är framme, där folk är framme och vävar eller kastar skit mot mossorna klacken. Och jag vet inte hur mycket det påverkar MFF nödvändigtvis. Alltså lite gör det ju, och gör det så är det negativt. Men jag skulle svara och säga att det påverkar ju hela villkorstrappan jävligt illa. Även om just gårdagen var i en UEFA-match. Så det gynnar ju inte allsvenskan eller oss. Det gör det inte.
Nej. Ja, men Jon. Tack igen för att du var med i Fotbollsmorgon.
Stort tack. Kul.
Vi hörs snart igen när det handlar om Malmö.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Såg ni Djurgårdsmatchen igår?
Ja, det gjorde jag.
Jag hade öga på båda matcherna faktiskt.
Var det rättvist?
Nej, det var det ju inte. Men det är fortfarande att Djurgården är ju i det flowet nu. Att det är svårt att säga att det inte är rättvist när de, alltså, när de vinner liksom sin 19 av de senaste 21 matcherna. Ja. Liksom.
Det var en ganska tråkig match.
Andra halvlek var inte Djurgården med i, typ. Men det är fortfarande att de är ett lag som just nu vinner bara. Mm. Det känns typiskt bara liksom, och det är svårt att säga något annat än att liksom, det,
ja. Kusligt likt säsongen 2019 att Marcus Danielsson också började gå upp och knoppa in mål på hörnor.
Både fram och tillbaka började han knoppa in mål.
Det gör det. Degfors var ju också mål i fel kasse. Men det började nicka sin mål från Danielssons sida, och det gjorde det verkligen 2019 också när Djurgården var SM-guld. Men Djurgården var starka, får man säga. Alltså stabila framförallt. De släppte inte till mycket målchanser. Det var lite skott utifrån och sådär. Sen skapar de inte jättemycket, men de är liksom, de är starka, och tre såklart jätteviktiga poäng för dem.
Ja, de håller ju verkligen på att vinna sin grupp. Och det är ju intressant att se dem bredvid Malmö, tycker jag. Där det känns som hela Malmö-säsong har blivit så jävla konstig. Mm. Alltså när Malmö gick ut i Europa i somras så tyckte jag det kändes som att så här, ja, det blir ändå, de kommer komma topp tre, de kommer spela gruppspel i Europa, det blir en helt okej säsong. Nu känns det som Malmö liksom, de kan komma femma, och de, Europa känns det som det blir ju ingenting av överhuvudtaget nu. Medan Djurgården bredvid då kör över sin grupp, känns det som nu, samtidigt som de går för guld. Det är ju fruktansvärt att se, såklart. Men det är verkligen två säsonger bredvid varandra som har fått helt olika vinkel på något sätt, tycker jag.
Mm. Nej, får man verkligen säga. Men Julia, du var lite snabbt där. Jag tänkte jag skulle också presentera din relation till fotboll, för du är ju en stor AIK-supporter.
Ja, lagom.
Lagom.
Jo, jag
besöker
lite...
Friends regelbundet.
Ja, men det gör jag. Mm. Jag har årskort. Ja, men jag har haft lite så här, jag har blivit nykär i Gnägget år. Så, eller från förra säsongen. Jag gick på fotboll när jag var liten, jättemycket. Mm. Men sen så hade jag liksom en så här 10-årig liksom paus, typ. Och ja, men nu efter corona så kände man typ, man var så jävla deprimerad av allting. Men vad var det som gjorde mig glad? Mm. När jag var mindre, var det liksom, var min kärna, typ. Och då började jag gå lite igen, och kände så himla fint att ta tillbaka, typ. Så inte hänt någonting. Men när jag var yngre var det lite mer så osund relation till AIK. Jag ville egentligen bara att, ja, men du vet, så här, vad är det, 99, det var inte så liksom ljust då. Då var det ju typ mer att man var driven av hat, typ. Och typ var från Huddinge, och liksom tog på, jag gick till Punktshop och köpte en bomberjacka, och sen så satte mig på pendeln till Solna. Men nu känns det känns, ja, men jag har fått så många nya vänner. Ja, men du vet, så allt är positiva med fotboll. Marcus Tapper till exempel.
Men vad är det som gör att du liksom har fått tillbaka kärleken då? Alltså, vad är det som gör, drar dig till?
Framförallt är det otroligt underbart att ha liksom en hobby och någonting att hänga upp livet på. Eftersom att jag jobbar inte heltid. Jag har liksom, det är kul att ha någonting att leva för. Så jävla deppigt låter det.
Deppigt blir också nice, eller?
Ja, det är ju underbart. Men du vet, så här, rutiner. På söndag är det match.
Och sen är det är lätt som sportkille att man får frågan vad har du för hobby. Så är det ju glasklart att men det är sport generellt och fotboll i synnerhet. Liksom. Det är där vi landar. Men alltså, jag vet att det är många som har svårt att svara på den här frågan. För det är så här, men jag umgås med vänner typ och går ut och äta middag.
Men det är så skönt också för,
typ,
för gärna att fokusera på någonting så här i 90 minuter. Ja. För då tänker man inte på världskrig.
Jag tycker det är så skönt att när det är
det blir vila liksom.
Alltså redan på måndag, tisdag börjar man ju tänka på okej, vad ska vi köra för uppladdning i helgen och liksom att det blir att hela ens liv kretsar alltid kring nästa match på något sätt ändå. Det är faktiskt, du har du rätt i att det är underbart.
Ja, men det är underbart. Rekommendera.
Vad säger du om AIKs säsong?
Nej, men alltså tack för den här tiden. Nej, det var nej, det är så jävla deppigt faktiskt. Men det är också skönt typ lite som jag sa till dig sist att det är så här, nu har det varit så många avgörande matcher där man bara men nu kanske och nu sist i Uppsala så bara men nu är det fan ingen avgörande match. Men man var ändå förbannad och skitledsen. Men man slapp liksom hålla tummarna och typ stå och be och göra liksom korstecknet. För nu har vi liksom gett upp gemensamt. Mm. Så vi ses där nere. Men nu är vi liksom precis, mittenkrigare.
Det är faktiskt något med att
det är skönt att ha det upp. Ja, men bara fokus typ så här, fokus var tillsammans liksom.
Men är det
sista år då jävlar.
Det är sex omgångar kvar va. Och Göteborg, Norrköping, Elfsborg, AIK känns som att inga av dem har något alls
att leva för
länge. Att det liksom så här.
Och ändå har alla hängt på Europaplatserna. Alla har fullt realistisk möjlighet att ta tredje platsen framförallt. Men jag håller med dig om att det känns som att alla bara spelar lite för att nu ska vi städa av den här säsongen.
Ja, vad fan. Kvar. Alltså, nu stänger vi, tycker jag. Men vad är det nästa match?
Vi möter Mjällby hemma.
Mjällby hemma, ja. Som slog ni Sundsvall senast. Ja. Ändå hyfsat positiva tongångar i Norrköping, eller?
Ja, helgen uppe i Sundsvall börjar ju.
Du var ju där.
Jag vill prata om Mark. Han har såna jävla rutiner för sina bortaresor. Det är liksom, det ska tältas och det ska Airbnbas. Och det finns ingen som har sån jävla uppbyggnad. Du är inspiration.
Nu tog vi en minibuss 6 pers och hyrde en stuga med egen bastu och trampbåt.
Jävla satsigt alltså.
Vad sa du, trampbåt?
Ja, den fick vi inte i vattnet för den var för tung. Jag tror vi gjorde något fel.
Var det då någon bröt armen och vem bröt armen? Varför var han censurerad?
Men jag vill inte lägga upp bild på andra sporter. Men
tycker jag då, med 6 pers på en trampbåt så borde man kunna tillsammans.
Ja, det borde vi alla. Ja, men hela helgen började med att tröja som han kallas då. Han kallas det för han bytte tröja en gång på en match. Men
tröja.
Ja, han bröt armen snabbt så det blev en dålig start på helgen. Men sen blev det kul. Och
hur blev det kan inte livas helgen här.
Ja, men
jag
vill inte hänga ut honom. Han bröt armen snabbt. Som grabbar bryter armen på en grabbresa till Sundsvall.
Och så framför sig någon form av armbrytning på bussen bara.
Nej, men det blev ju kul sen. Och det var ju roligt. Men det var också, man fick nästan lite ont i magen av Sundsvalls läge. Så att det var så jävla lite folk på matchen. Det var så uppgivet. Alltså de var ju färre folk på matchen än vi var på damernas elitettan match dagen innan. Och då är det liksom, det är ändå en herrallsvensk match där de tar emot ett lag som brukar kunna dra lite folk ändå och sådär. Nu är det ju inte senaste säsong som vi har och de är ju körda liksom. Men det kändes så uppgivet allting och det, så 2-0 efter en kvart och du vet, det var bara såhär. Sundsvall känns, alltså jag får nästan ont i magen för deras skull. Alltså den här säsongen känns så jävla mörk.
Väldigt mörkt.
Ja, väldigt jag är verkligen.
Och ja, nej det är verkligen. Jag får här till mig också att angående Djurgården, vi har försökt att få tag i någon nere i Belgien, Djurgårdssupporter, men vi har
de
inte lyckats
redan, så länge. De är väl redan, fortfarande fulla.
Ja, men precis, de borde ju ut och ränna just nu, ja.
Kris.
Precis. Så att för alla, apropå att det är mycket AIK-fokus här, vi jobbar på att få Djurgårdsröst också.
Ni får skit för det alltså. För jag reagerade fan igår när jag lyssnade, jag bara, och så var hon i tjejen som var också i magen. Jag bara, oj, det är
som liksom,
vi är
överallt. Ja, precis. Det har blivit så. Ja. Inte medveten strategi, men ja, nej, men det händer, men inte jättefarligt. Förhoppningsvis så ser de flesta att vi kämpar för det.
Men man får väl vara tydlig. Man får vara tydlig med att fotbollsmorgon ger dem då, att det är fan otroligt starkt det de gör i Europa, Djurgården. Alltså, det, oavsett om inte har någon Djurgården. Ja. Men att de håller på att verkligen gå och vinna sin grupp. Och att de liksom tar den här typen av... Det händer inget i hela matchen. Vi spelar av ett 1-0 mål i 38 eller vad det nu var. Mm. Den typen av segrar är ju väldigt, väldigt starkt. Det är ju något som jag kanske trodde att inget annat lag från Sverige än Malmö riktigt hade i sig. Och det är första gången Djurgården är ute i Europa överhuvudtaget väl också. Jag tycker det de gör i Europa är väldigt, väldigt starkt. Alltså. Sen är jag fortfarande på något sätt kanske tveksam till allsvenskan. Att det är så jävla tufft spelschema nu liksom. Men,
du menar deras guldchanser?
Ja, ja exakt. Men hur den går, kommer de ju spela i Europa nästa säsong och nu troligtvis ta sig vidare från gruppen. Det är ju bara hatt av. Alltså.
Precis. Julia, har du koll på Tappers podd Kolla svensken?
Ja, men lite faktiskt. Ditt jävla tjat om den på Twitter i alla fall. Men,
har du lyssnat på den?
Hisspitcha.
Ska jag hisspitcha?
Ja, till och med.
Vi följer hur det går för alla svenska utlandsproffs just varje vecka.
Exakt. Mm. Och vi har skrivit ner lite här, körskömmet hur det gick för svenskarna igår, Tapper. Jag ska liksom inte ställa mot väggen här och berätta exakt hur det gick för dem i varje match. Men jag tänker att det är alltid bra att ha med det här, för att då har ju koll på vad de spelar. De flesta har ju koll på United. Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen. Elanga på bänken. Jag såg lite av matchen. Jag tror det var 3-2 målet var väl Victor som tappade boll i ett ganska farligt läge och sen blev det mål. Men de lyckades ju vinna matchen i alla fall. Oklart dock om han stärkte några aktier för att ta tillbaka den där startplatsen.
Mm. De mötte väl också typ det enda cypriotiska laget som inte har svenskar. Eller?
Ja, jag tror det är nog mycket möjligt, absolut.
Alltså det är så jävla mycket svenskar på Cypern och i Polen nu ju. Men det var ju eller man kände ju så här, men snälla United, när de släppte in 1-0 där och den där höll sig ett tag, då kände man ju att det var ju väldigt, väldigt deppigt alltså. Och Victor Nilsson Lindelöf känns ju lite deppigt, att det känns som att han kommer hamna i Turkiet i januari liksom.
Precis, någon sån typ av klubb. Men annars var det Cristiano Ronaldo. Han lyckades lösa en assist till slut tror jag, men han hade det tufft.
Äntligen
alltså, lite så. Men alltså jag har aldrig sett,
nu börjar lossna för Ronaldo.
Aldrig sett honom så frustrerad typ någonsin. Han verkligen slet sitt hår nästan ordagrant.
För att det är hans värsta år i livet.
Eventuellt.
Och sista.
Gick omöjligt. Men vad, Ronaldo och Messi, vad har vi, Julia?
Nej, jag snackar fast lite mot dem. Min son är liksom lite smått besatt av Ronaldo. Okay. Han är ju problematisk. Yeah. Liksom.
Jag tänkte den när ni sa att så här, jag har aldrig sett honom släta sitt hår så mycket. Det är hans värsta år i livet. Att visst fanns det en tydlig händelse för...
Men det bekom honom.
Nej, exakt. Han verkar ju skita i det.
Ja, jo, det är sant.
Nej, men så här, hur fan ska man berätta det för sitt barn? Eller vill man liksom ta bort... Mm. Ska man skilja på verk och person? Bla, bla, bla. Mm. Men jag valde att inte berätta. Jag har sagt, men skit i honom. Han är väl inte så himla bra. Det finns bättre. Och nu är det Mbappé som gäller ändå.
Okej, inte Håland då?
Nej, han hatar Håland. Mm. Det var därför jag gick sen hämta honom på skolan i en hålet tröja för att komma ut honom. Nej, han hatar City. Han får för sig grejer.
Men är du City-supporter?
Alltså grejen är, jag har aldrig varit liksom någonting PL-intresserad. Men nu fick jag närma mig. Mm. Och då blev det ju City på grund av honom.
Men vi har flera svenskar där ute. Mm. Jesper Karlsson, AZ slog ett annat cypriotiskt gäng, Apollon Limassol, med 3-2. Och Karlsson gjorde avgörande målet i 85 minuten.
Det har ju något att han missade ju hela säsongsstarten liksom, med skador. Och sen nu har han väl gjort mål båda matcherna sen han började spela. Han är ju så jävla bra, Jesper Karlsson.
Alltså. Han är ju hur bra som helst.
Ja, han gjorde 40 poäng totalt förra säsongen i liga och cup och sådär. Och det är ändå i Holland, alltså det är en ganska bra... liga han spelar i ändå. Så att det är ju synd att han är skadad varje gång det är landskamp, så att man aldrig får se honom där liksom, för han måste väl vara före Quaison och gänget nu va. Alltså det känns ju som i alla fall så bra som han gör det.
Ja, man tycker det. Det var väl så där statistiken Anthony versus Jesper Karlsson som jag tror Viaplay tog fram, och då man såg att Jesper Karlssons siffror var ju mycket mycket bättre. Så förhoppningsvis så kan vi få in honom lite mer i landslaget. Kristoffer Olsson, Koffe, spelade hela matchen när Midtjylland kryssade. Det blev 2-2 mot Feyenoord. Hans karriär har stagnerat lite.
Verkligen, och vän av Kolla Svenskan ordning vill jag ju säga att Michael Lado är ju också i AZ, va? Så att vi tar alla.
Bra. Och som du står här, fick speltid och starta på bänken.
Men Kristoffer Olsson är för deppigt alltså. Att det blivit, de senaste två åren har ju hela hans, för två år sedan kändes han ju, eller två och ett halvt kanske så här, fan, kanske landslags mest spännande, givna framtidsspelare och en bra utlandskarriär. Och nu har han ju, alltså han har ju stagnerat fullständigt liksom. Han var ju helt okej förra landskampen, men annars har han ju varit helt off i landslaget i två år. Och klubblagskarriär där han gör det ganska dåligt i Midtjylland nu, det känns ju deppigt alltså.
Nej, ja, precis, och speciellt säsongen i AIK, då känner man att nu har vi Sveriges nästa inne mittfältsstjärna här, för han var helt otrolig. Men ja, tappat lite fart. Nu ska vi prata gåfotboll. Har ni koll på gåfotboll eller?
Nej, verkligen inte.
Stenkoll faktiskt.
Ja, du har det.
Ja, men jag brinner för det. Jag tycker det är så jävla fint att det finns. Och att man får typ så här svinbra motion. Ingen målvakt. Alla kan göra mål.
Jag tolkade det som att du skämtade, men du har bara koll på det.
Nej, men jag hörde på radio om det.
Okej.
Jag har inget lag som jag följer.
Nej, men det förstår jag. Men för min egen del så...
Gåsvenskan.
För min egen del så var det faktiskt första gången som jag... Alltså, jag kan ju förstå att det är ett koncept, men som jag verkligen fattar att det är en grej där.
Ja, det håller på att explodera alltså, i Sverige.
Att gå fotbollen?
Ja.
Det är fint att, med sporter som man förstår vad de är direkt.
God morgon allihopa.
God morgon. Hur är läget med dig, Kari?
Det är bara bra, vet du. Härligt att höra er en tugg där, vet du. Det var härligt fotbollssnack faktiskt.
Det är det. Fotbollsmorgon är ett 5+ koncept.
Ja, visst.
Men Kari, om vi hoppar direkt in i det. Du arrangerade gåfotboll tidigare i september i Sollentuna via PRO Sollentuna då. Först och främst, varför gåfotboll, och vad är det som gör att du brinner så mycket för gåfotbollen?
Ja, när man är gamla fotbollsspelare och sen varit med på fotbollen så många år, vet du, och sen man varit borta, nu man tänkte just att efter covid man måste få de här gamlingarna ut också. Och gåfotbollen är på alla nivåer, från om man säger, vet du, korpen till landslagsnivå faktiskt i dagens läge.
Okej. Vad har du själv för fotbollsbakgrund? Vad har du spelat på för nivå?
Nej, jag har spelat bara i Finland, vet du. Det räknades inte på den tiden någon nivå, vet du.
Vi pratar inte Veikkausliiga, är det det heter?
Nej. Min son håller på, vet du, lite med högre, vad heter nu, de där coach-grejerna på Helsingfors, vet du, på akademisidan.
Okej. Ja. Och hur fick du upp ögonen för sporten?
Jag fick ögonen på den här sporten ganska länge sedan, vet du. Men att vi fick igång den här i Sollentuna också. Och just att vi kommer att få den där till gräsrotsnivån, vet du. Att vi får alla, även de med kryckorna, vet du, att spela fotboll. Och det är just gott. Fotbollen går så att alla får vara med. Och sen som ni berättade där, som jag hörde lite, att det är ingen målvakt och ingen tacklingar, ingen får springa. Och sen det är nästan som knatte fotbollreglerna. Och det är som också att ingen höjdbollar. Det är knähöjt som gäller.
Ja, det är knähöjt som gäller. Och hur stor är den femspelsplan då, storleksmässigt?
Och den kan man exempelvis spela det förra gången, sådana femmansplan. Men sjumannaplan när man har lite mer yngre, som man säger, 60-plussare. Men sen när man kommer just på de där som jag vill vara aktiv med, de närmare 80, det är faktiskt sådana femmansplan och sådana där lite kortare avstånd, vet du, att man rör sig alla.
Just det. Hur mycket fuskas det? Hur många är det liksom, dyker upp en pigg 55-åring och så börjar liksom vara lite för snabb?
Ja, det går, som förra gången också, det var några som var verkligen, kom den där som gamla fotbollsspelare började faktiskt springa.
Får man gult kort om man springer?
Jajamän, hörru. Och utvisning blir beturad att man får kopp kaffe.
Vad mysigt. Det låter helt underbart.
Ja, det låter verkligen underbart. Men hur gick det då när du arrangerade det i september? Var det lyckat?
Ja, det var lyckat. Och sen nu har en som kallar Träffpunkten arrangerat en gång till en sån. Och nu jag har kontaktat kommunledningen också att vi skulle kunna få en tid på Norrvikens fotbollshall, en tid på förmiddag. Mm. Att alla föreningarna skulle kunna komma dit och spela. Därför hallen står tom på förmiddag, det används inte då.
Okay.
Det trycket börjar på eftermiddagen.
Mm, jag förstår.
Kan ni ha turneringar och grejer?
Precis, förmiddagsturneringar.
Mm. Ja, då kan man ha turneringar. Alla föreningarna är välkomna just på den tiden dit. Det är min, jag har just kommunikation med kommunledningen. Vi får se, vet du, vad det kommer att bära. Mm.
Hur jobbigt är det med gåfotboll? Hur ansträngande skulle du säga att det är?
Det beror på hur mycket man försöker springa. Mm. Eller försöka fota. men det är alltså varje steg, vi säger, vet du, att du får 10 minuter till i livet.
Men ni kör som 90 minuter. Det är...
Nej, det finns olika varianter. Mm. Att vi, när man börjar, alla börjar att stå alldeles för länge på samma plats, vet du, då är det lika bra att ha den där kaffepausen.
Någon kanske sätter sig ner på plan och
vilar. Ja. Nej, jag tror att det här nivån, man sätter sig inte på plan, men man går till stolen på bredvid, vet du, och sen, annars måste man bära upp det.
Får man skjuta från halva plan och sådär, varifrån som helst? Jag tänker att det inte är någon målvakt.
Nej, man får skjuta, vet du, men bollen får inte gå högre som knähöjd.
Just det, så var det. Då måste man liksom hitta en lucka mellan spelarna där om man ska...
Jajamän, och det är faktiskt som jag ser, vet du, de har bara tittat på, vet du, de där gamla fotbollsspelarna, de riktiga, de placerar sig rätt.
Ja, okej.
Okay. Att de har, vet du, just den där entats med duren, många av dem.
Ja.
Som många av våra fotbollslagarna behöver också tränas upp.
Ja. Och när du arrangerade nu i september, hur var matchen? Var det några som du behövde visa ut som fick gå ta en kaffe?
Jajamän, vet du, det var två stycken entusiasterna som nästan ryckte ihop där, vet du, och började fightas, vet du. Det är min boll.
Det gillar man ju nästan. Att
det tillhör, verkar så, vet du, att den där honorna växer, vet du, där man har boll framför sig.
Ja, för det låter ju ganska avslappnat liksom, vad man går omkring. Man gillar ju att det låter som att det ändå är... Det är tävling vi har att göra med.
Jajamän, det är just att om du har spelat fotboll en gång i livet, vet du, då vet du vad det betyder.
Hur många mål brukar det bli liksom, i snitt på en sån match, på en gåfotbollsmatch?
Vi räknar inte dem.
Men ni räknar inte målen här?
Nej. Inte på den. Men sen när vi kommer på de här riktiga landslagsnivåer, där räknar man, vet du. Men vi räknar inte mål, vet du. Det är vi jublar bara, vet du, och sen går vi vidare.
Har du känslan av att en del spelare räknar ändå? För så är det ju i barnfotboll, räknar man ju liksom inte resultat, men spelarna gör ju liksom det ändå. Mm. Är det så att det är ett gäng som har stenkoll på plan vad det står ändå, tror du?
Ja, absolut, absolut. Vilken att alla föräldrarna har sina egna statistiker, vet du, på den där pärmen med sig.
Men du nämnde landslaget. Hur bra är Sveriges landslag i gåfotboll?
Ja, det jag vill inte uttala mig. Samma som jag skulle inte vilja uttala mig på Norrköping eller Djurgården eller Hammar.
Klokt.
Är Finland bättre än Sverige?
Ja, det, jag vet inte. Vi spelar högre nivå just nu.
Ja, då är det jag som kokar. Även igår fotbollen.
Ja, men det låter ju faktiskt som en superrolig aktivitet som man själv skulle vilja testa. De här arrangemangen som ni har gjort nu, till exempel de med PR och Sollentuna, vad tänker ni att det kan bidra med?
Vi kan bidra till bättre hälsa faktiskt. Och sen just att alla kommer ut.
Mm.
Och ut på vintertid, vi behöver den där hallen, vet du. Men jag vill inte gå på gympasal. Men jag vill gå i riktig fotbollshall.
Mm. Mm. Ja, fan vad spännande. Vi får ta och testa någon gång.
Ja, verkligen.
100%.
Men,
Och det är just att exempel, det är inte bara gamla, vet du. De som är svårt att gå också. Det är mycket bra motions.
Okej, okay, ja, jag förstår. Så att det kan vara lite varierat på planen då, hur, i olika tempo och så vidare på hur folk rör sig.
Jajamän. Mm.
Ja, fint. Men Kari, tack snälla för att du var med oss här i Fotbollsmorgon och berättat lite om ert projekt och om GoFotbollen.
Tack att jag fick vara med.
Tack, och lycka till lycka med till. Framtida evenemang.
Och lycka till till Norrköping också.
Tack så jättemycket, Kari. Ny favoritperson.
Ja, men jag var tvungen att säga det därför att min kompis är Norrköpingsanhängare. Jag hejar på en annan Stockholmslag.
Vad har du för relation till Antti Suomiala, vår gamla anfallare?
Antti Suomiala?
Ja, gillar du honom?
Jag känner bara Littmannen och
okay. Sånt där. Ja. Nej, då var
det
inget.
Det är den nivån, därför att min kusin spelar i samma med Littmannen och de där.
Ja, fan vad stort.
Mäktigt. Ja, men återigen, stort tack Harry.
Tack.
Tack, hej.
Hej.
Vilken ljuvlig man.
Ljuvlig verkligen. Ja. Vad glad man blev
att prata med honom.
Nej, älskar honom.
Det kanske blir så harmoniskt att gå och köpa fotboll.
Mm. Jag ska också säga att jag har varit i kontakt med förbundet, med personen som är ansvarig för GoFotbollen där, så att vi ska bjuda in den personen också till studion och prata lite mer om det. Och att det är bevisligen växande i Sverige. Mm. Sen var det lite oklart hur bra vi var på landslagsnivå. Det vill han inte riktigt dela med sig av.
Nej, att vi liksom, man tänkte ändå att det skulle bli upplyftande att vi är fortfarande bäst i Norden på GoFotbollen. Liksom. Men vi var lika dåliga där, visade det sig.
Vi har ju pratat mycket om att Sverige har tappat i alla olika, alltså mot alla andra nordiska länder i stort sett.
Ja, Finland är ju högre än oss nu i Nations League och så.
Ja, ja, men damerna är fortfarande starka. Men det känns som att också lite att det är fler länder som håller på att kliva om där. Så att det är ju mycket, jag vet inte, var är vi starka? Var går vi åt rätt håll?
Orientering.
Nej. Ja, orientering generellt sett känns vad vi brukar vara starka på i alla fall.
Men, att de sänder orientering på SVT tycker jag var så jävla rörande. En hel dag med orientering med så här kommentatorer. Bara, där kommer han till höger och där är en flagga. Alltså det var helt sjukt. En hel dag sändning.
Vi ska alldeles strax ta in bröderna Svensson, alltså Anders och Markus. De kommer till studion alldeles strax, men de är inte här riktigt än. Så jag tänkte bara passa på angående andra sporter och sådär. Min bror har börjat kolla väldigt mycket schack.
Ja, det är inne som fan med schack.
Exakt, framförallt efter Queen's Gambit. Ja, hade ju många, den serien på Netflix, så hade ju många en schackperiod. Men det varade ju några veckor för de flesta. Mm. Han är ju fortfarande kvar i det, så att han ligger ju liksom och kollar på det innan han ska somna, olika schackpartier och du vet, olika öppningar. Så han skickat lite till mig på YouTube och skickade någon så här Magnus Carlsen när han offrar sin drottning tidigt skede i matchen. Och det är så här, hur många miljoner visningar som helst på YouTube. Och då sitter kommentatorerna där och bara, what is he doing? Oh my god, det är sjukt faktiskt. Kan rekommenderas. Schackmorgon!
Och ja, det är bara en tidsfråga. Men det har blivit liksom obligatoriskt ämne i skolan och sånt där. Mm. Man blir tydligen så otroligt smart att vara på med schack.
Jag tänker att det är som fotboll, alltså att vi kan vara så, fan, Zlatan utkällar många snygga mål liksom, att man är då så här, fan, de här hästdragen som liksom, hästen har varit så jävla grym på sistone för Karlsson här. Fan vad bra han.
Hästen, jag vet vad han gör. Jag kan inte liksom, drag. Kan du schack?
Nej, jag tror
att man inte kan.
Det har varit en stor, eller ja, du får svara först.
Nej, men jag kan grunderna i schack, men jag tror inte jag kan spela, alltså jag kan spela
med knuff. där minns
jag. Men jag vet hur alla pjäser rör sig, men längre jag är ingen stor taktiker, utan spelar mer på vilja.
Det var en stor grej i schackvärlden, för Magnus Carlsson mötte ju en ung spelare först en gång. Och den här unga spelaren slog honom. Mm. Och sen drog han sig ur turneringen. För att han upplevde att han fuskade då. Den här ynglingen. Och sen så skulle Magnus Carlsen möta honom igen. Och då möttes de online. Och Carlsen lämnade efter ett drag bara. För att han anklagade honom fusk återigen.
Men...
Så det är lite kaosigt i schackvärlden. Och det var väl då tänker de att han har smugglat upp någon form av sexleksaker upp i
anus. Men
nu skämtar du? För att det är så man kan fuska då i schackvärlden. Och för att då ska det skickas någon form av vibrationer i kroppen.
Elon Musk trodde ju mycket på det här.
Vänta, jag fattar inte.
Hanna, alltså de skannas ju för, har du någon fuskmöjligheter på dig inför tävlingen? Men teorin är att han...
Nej, det är det som är det oklara.
Men teorin är att han hade en vibrator i röven så att någon satt och liksom vibrerade i någon slags morse hur han skulle spela.
Exakt. Nu blir jävla kommet åtningen. Okay.
Som har tillgång till en dator som kan berätta exakt vilka drag som är de bästa. Så att det är rörigt ute i schackvärlden. Men det stuffa för Magnus Karlsson är att han har ju inga belägg riktigt. Han menar bara att de här dragen som den här unga personen
gjorde,
bra. Ja, det är inte rimligt att göra de dragen typ. Att tänka att det är liksom datordrag typ så.
Men det som vi pratar om Håland ju.
Ja, exakt. Det är kanske det han har.
Just det, Håland springer runt med en vibrator och
pappa sitter
och... Det är ju som att United efter 6-3 skulle liksom så här anklaga för fusk och bara vi drar oss ur Premier League. De har en robot i laget och vi vägrar acceptera det.
Man geisha kul.
Nej, men det är lite kul faktiskt. Man tänker att schackvärlden är väldigt en lugn och stillsam värld, ja. Men det har varit verkligen schack spelar
såg över lilla torg.
Jaha, för er som precis har börjat lyssna eller titta, vi sitter och pratar schack och det gör vi för att vi inväntar Anders Svensson med bror Marcus Svensson som ska komma till studion här inom kort. Tapper, vad tänker du på när du hör namnet Anders Svensson?
Säger det inte.
Ska du svara maträtten nu?
Nej, men jag tänkte verkligen att du skulle säga vad tänker du på när du hör Marcus Svensson? Jag sa, nej, inte mycket. Jag vet inte.
Det är därför vi ska ha med honom. Vi ska lära känna Marcus idag.
Ja, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det är lite kul med liksom hela den Kim Anders-grejen som fanns. Och liksom så här. Det var en rolig period. Typ. Det känns som det är ganska sällan är att vi i svensk fotboll har en så tydlig... Ska det vara den eller den? Vem hejar du på? För man var ju liksom lag Kim eller lag Anders. Och jag var stolt lag Anders, ska jag säga. Så att det är stort att det är han som är. Hade det varit Kim hade jag stormat i protest.
Inte skakat hand. Men vad är Skills Academy? Jag är den enda i Sverige som inte har en aning om.
De ska lära svenska barn att spela fotboll igen. För de svenska barnen suger på fotboll.
Visst gör de det? Ja. Jag har tänkt på det här. Varför?
Det är roligt att ha hårdra saker. Men det är ungefär så som debatten har gått på sista tiden. Så att Skills Academy, de får ju berätta om det alldeles strax. Men det är väl liksom en annan typ av träning i unga åldrar. Men jag tror även att de har...
Men tror ni att alla kan lära sig att det är någonting man har eller inte har? Lite som liksom, alltså med olika begåvningar och sånt.
Men jag tänker att man kan liksom lära sig att bli helt okej. Okay. Att alla kan inte bli Håland. Men alla måste heller inte
alla
bli...
Alla kan bli lustig.
Ja, exakt. Alla måste inte bli så dåliga som alla svenska spelare blir. man kan hitta ett mellanting där.
Ja, för på ett sätt så är det så här, när man har tränat, om man har spelat fotboll själv och tränat, så det finns ju barn som man känner att oavsett hur mycket jag hade tränat,
ja,
så vet du fan. Alltså de som säger att det handlar bara om att lägga ner tiden och
men
träna.
Men det gör ju inte det.
Nej, du måste ha någon form av grund att stå på. Och så här, motorik och kroppsliga förutsättningar liksom, för att det ska funka, tänker jag.
Men är det inte just med Anders Svensson att det är så jävla coolt med att han har ett så tydligt liksom karriärsögonblick, alltså den frisparken 2002, och han har ju också den stolpträffen 2002, sådär. Men med just så här, det finns en så tydlig frispark, det känns som det också är ganska få svenska spelare som har den liksom. Här finns en grej. Nu ska de komma in.
Ja, och Marcus, tack för att du var med i Fotbollsmorgon idag då.
Det var jättetrevligt.
Och välkommen åter.
Tack.
Välkomna till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Tack.
Hur mår ni, Anders och Marcus?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jo, det är bra, det är bra. Jag är ingen morgonmänniska direkt så, så att jag är alltid lite så här trögstartad, men jag har ju två små barn så att jag brukar ju få gå upp.
Ja.
Men det tar en stund innan jag vaknar så vi får se om jag är.
Men du bor i Göteborg, Anders?
Jag bor i Göteborg, ja.
Ja. Marcus bor också i Göteborg, eller?
Kungsbacka.
Kungsbacka.
Mm, så är det om Göteborg.
Ja, precis. Jag visste det faktiskt, men jag var orolig för att vänta, nu har jag koll på det, men det har jag faktiskt. Okej, okay, men ni är här uppe i Stockholm just nu, inte enbart på grund av fotbollsmorgon då, eller är det här?
Jo,
självklart. Nej, vi har ju ett träningscenter ute i Sickla, så,
ja.
Så vi var där igår och jobbade och fixade lite grejer och sådär. Du ska vara kvar till...
Ja, jag får stanna. Anders åker ju hem idag, ja. Men jag stannar kvar och jobbar lite till.
Ja.
Mm. Det är så.
Det är så fördelningen ser ut.
Så var anställd.
De flesta har ju ganska bra koll på dig, Anders.
Ja.
Jag skulle till och med sträcka mig så långt att de har bra koll på dig. Men Marcus, de har ju kanske sämre koll på dig.
Mm. Precis. Vi har tagit fram 9 snabba frågor till dig.
Exakt.
Som du måste svara snabbt på.
Okej, hur snabbt?
Du får se. Vi börjar lite enkelt. Ålder och familj.
31, sambo.
Okay. Hur nära var du på att bli lika bra som brorsan i fotboll?
Ja, väldigt nära.
Var knäskadan där? Eller?
Ja, exakt. Ja. En gamla knäskadan. Nej, inget pannben. Så det tror jag inte var så nära.
Inget pannben?
Nej.
Okay.
Nej.
Vilken svensk reality-serie följer du slaviskt och varför är det Bonde söker fru?
Det är väl fortfarande för förhoppningen att Anders ska vara med snart.
Är det så?
I så fall.
Anders, du har ju spelat i England. Vilket är Marcus favoritord på engelska?
Arsenal.
Favoritordet är Arsenal. Okej, och Marcus, så. Vad saknar du mest från 90-talet?
Kommer du ihåg 90-talet?
Du föddes för fan.
Ja, 91 då saknar jag. Jag kan sakna mästerskapet 98 då kanske.
Ja, fy fan, det var fint.
Ja. Mm-hmm.
Okej, och vad är din största dröm just nu?
Att få upp fler skillcenter, tror jag, i Sverige.
Bra övergång.
Mm. Ja, verkligen.
Tycker jag att vi känner det ganska bra.
Ja, men det är ändå ett ganska ärligt svar också, tror jag. Faktiskt. Mm. Det är nog största drömmen just nu.
Kan du inte berätta för mig som har noll aning vad det är? Och hur det startar du?
Och hur känner du? Du eller jag tar det?
Nej, men tar du.
Kör vi annan mening då?
Ja, precis. Vi kan växla på så här. You complete me, liksom. Kör vi.
Jag kan ta vad vi gör, så kan ju du gå in på hur vi kom hit kanske. Men vi har ett center i Sickla just nu. Cirka 1000 kvadratmeter konstgräs. 6 stycken träningsstudios kan man väl säga.
Mm.
Där vi arbetar med en bollmaskin från USA. Som vi styr med en app i telefonen.
Okej.
Så det vi gör är egentligen att vi tar dit spelare i alla åldrar. Nivåer, ambitioner. Spelar ingen roll. Tränar på det som de vill förbättra. Och då är det främst vårt huvudfokus är första touch, funktionell teknik, spelförståelse.
Mm.
Och liksom självförtroende också. Som är väldigt viktigt.
Hur funkar bollmaskinen?
Vi styr den med en app som sagt.
Mm.
Bollarna är mindre. Mm. Det är 2,5 istället för 4 eller 5.
Okej, okay. Någon form av teknikbollsvariant.
Lite tillbaka till teknikbollsprincipen. Liksom. Mm. Men lite större än en etta. Kan man säga. Det ser nästan ut som en handboll. Och det är för att bollen i sig har en diameter som motsvarar sweet spoten på en 5.
Okay.
Så att det ska vara hyfsat samma känsla liksom. I tillslag och såna här saker.
Så att man hela tiden ska ta ner bollen på sweet spoten av bollen. Så att
För gör du fel på den bollen så är den inte så förlåtande. Utan då studsar den iväg.
Yeah.
Liksom. Mm. Så att du måste slappna av och vara mjuk i kroppen. Och sådär. Och sen så väger den mycket mindre. Det är väldigt intensivt på 50 minuter. Så att vi vill liksom inte belasta spelarna för hårt när de är hos oss. Vi är ett komplement. Liksom.
Mm. Ja.
Så de ska inte säga nej till sin lagträning för att komma till oss och träna och sen vara helt slut. Det är inte det som är tanken.
Nej. Och då ser jag framför mig att man står på en yta och så har maskinen där och så skickas det bollar mot den som man ska försöka stuga ner. Eller vad,
hur? Ja, det finns inga begränsningar. Maskinen kan ju flytta så du kan få bollarna från olika håll. Liksom, och olika höjder och intervaller och fart. Så att det finns egentligen inga begränsningar för det liksom. Och varför jag kom in i det här var ju för att jag brinner ju för svensk fotboll. Och jag har ju varit ganska kritisk, eller var ganska kritisk när jag själv spelade. Mm. Just hur vi tränar liksom. Ja, det tycker jag. Nej, men jag tyckte ju alltid att vi i svensk fotboll fokuserar typ 80% av träningen vad vi ska göra när motståndarna har bollen.
Ja.
Och det vi enligt mig var svagast på, det var ju vad vi skulle göra när vi själva hade bollen.
Mm.
Det är då vi ska löpa mest och liksom vara kreativa. Och Kommer ihåg själv när jag spelade och man gjorde alla de här jojo-test, konditionstesterna, styrketesterna liksom. Jag fick komma in på lördagen liksom. Ja, men Anders, du hade inte tillräckligt bra. Jag var ingen löpare liksom. Så att fick komma in och köra lördagen. Och fine, det är bra för mig. Jag behöver det liksom. Men de här fem, de ska komma in och träna passningsspel. För de är fan odugliga med bollen.
Men löpte du så lite?
Alltså, det känns som att du täckte en del yta. Ja, men fruktansvärt tråkigt att löpa utan boll också. Ja. Liksom, om det inte är i spel liksom, där du kan få boll. Så att, men just det fanns ju inget verktyg att träna på det här sättet. Jag tycker att veta vad du ska göra bollen innan du får den. Det är så otroligt viktigt. Man tittar, jag mötte Spanien till exempel under deras storhetstid. Liksom. Det var spelare som var mindre, svagare, långsammare än mig. Mm. Som ändå jag aldrig kom åt. För de visste ju hela tiden vad de skulle göra av bollen. Jag brinner för att utveckla det. Därför har vi startat upp här. En av anledningarna till att vi startat upp det med individuell träning, att jobba på de bitarna. Och som Marcus sa, med mindre bollar, men det är ju för att du gör en sån intensiv träning alltså. Men har du ett pass på 50 minuter så har du kanske 500-600 bolltouch. Tittar på 90 minuter, 95 minuter, en match som jag tittar på Liverpool, fick jag nämna Liverpool, Thiago, som var helt outstanding i matchen, på 90 minuter hade 115 touch eller någonting. Här har du 50 minuters 500-600 touch. Går inte med en riktig boll liksom. Så att det blir ganska snabb utveckling av det också. Men som Marcus är inne på, det är också komplement till lagträningen. För lagträningen går ju liksom inte att slå, men däremot så kan vi jobba intensivt med individer liksom, i aktioner som de behöver träna på.
Det var någon match också som Håland hade typ 7 touch i någon City-match.
Gjorde 4 mål eller?
Exakt. Så, men typ, så det handlar ju också om att när du väl, det beror mycket på position såklart, men när du väl får bollen så måste du också kunna göra någonting.
Absolut.
Manfallare är ännu viktigare med första touchen såklart. Men har ni, bara så att jag förstår det, har ni startat upp Skills Academy tillsammans då? Eller hur många är ni som driver det här?
Ja, vi är några stycken som är delägare i det. Stefan Jonsson som var han som bodde växelvis i USA, som hittade i USA och som tog det.
Precis, det startade i USA.
Ja, precis. Det är ju väldigt stort i USA.
Ja.
Och, jag vet inte om de har någonstans mellan 30-40 center tror jag i Nordamerika nu. Framförallt på damsidan är det oerhört stort. Ja, men jag tror de vann VM senast. Vilket de ofta gör, de är ju outstanding, amerikanska damerna framförallt. Och då tror jag det var 7 av 11 startspelare som tränar på sådana center utöver sitt lagsträning. Och de ligger ju långt fram liksom, tekniskt sett i USA. Så han tog det hit och ville ha någon ambassadör. Det var så det började, han tog kontakt med mig. Och jag hade väl slutat spela och liksom började utbilda mig lite som tränare och var lite sugen på och förändra just den här biten, att vi tränar inte tillräckligt med de här bitarna i Sverige. Och då hoppar jag på han.
Och utöver liksom bollmaskinen då, vad gör man när man kommer dit och ska träna? Om man har lite mer konkreta liksom, typer av övningar.
Alltså, tittar du bara på vad appen i sig erbjuder så är det väl en 500-600 olika övningar eller något.
Okay.
Så att det är svårt att liksom pinpointa. Nej. Och vi bygger egentligen väldigt få övningar. Alltså vi... Tillsammans med Anders så bygger väl vi övningar själva här. Många av de övningarna är ju ganska amerikanska. Och vi tyckte att många var rätt statiska i början. Och det, vi hade Peter Wettergren hos oss på besök. Och han sa det att det här ser skitbra ut, jag älskar det. Men vad passar det för en sak, och det är att bli statiska i träningen. Bli liksom inte, alltså, använd bollmaskinen som en passningsmaskin liksom.
Jag vill ju gärna att det ska vara matchlika situationer. Du kan träna, bara få bollen och träna massa touch. Det är bra till en viss del, men vill ju få in moment som du kan anpassa i själva matchsituationer. Så att det är väldigt viktigt för oss. Och det är ju därför vi hela tiden utbildar och diskuterar med våra instruktörer. Se till att det är kvalitet. För det är ju alltid en tränare i varje studio.
Ja.
Så det är inte så att det kommer ett barn eller någon kille eller tjej och har telefon och kör i den och inte har koll. Utan det är en instruktör som lägger upp, okej, man diskuterar vad vill du jobba på, vilken intensitet. Förhoppningen är ju att vi har också ett samarbete med klubbar som kommer med spelare. Okej, nu kommer
det ett helt lag då? Eller?
Ja, det kan komma ett helt lag, men du kanske skickar olika spelare åt gången och så kommer du och liksom... Ja, men du har haft ganska lågintensiv vecka och du behöver jobba på de här bitarna. Och då kan vi bygga upp ett pass med övningar utefter med en hög intensitet. Och så kommer du, och du har spelat match liksom. Så du behöver jobba på vissa tekniska detaljer. Men intensiteten kan inte vara så hög, för du är redan belastad den här veckan. Och då kan vi dra ner på belastningen men ändå jobba med kvalitet. Så att det, vi har ju hela tiden en kommunikation, precis, individanpassad. Vi har ju alltid en kommunikation med spelarna, men även klubbarna vill vi ha också, så att vi kan lägga upp träningspasset. Och sen är det ju oerhört viktigt för oss, våra instruktörer som är där, att de nyhörda och liksom har kreativitet.
Vad är vanligaste åldrarna för de som kommer att träna hos er?
Jag skulle säga den största delen är väl någonstans 8-13, 8-14.
Okay. Men man kan skicka dit några från AIK också, eller?
Inga problem.
Då pratar vi seniorlag.
Vi har faktiskt ett par därifrån faktiskt.
Nej?
Jo, nu.
Men det kanske är hemligt nu. Som går dit.
Ja, i nuläget. Inte hemligt, men vi tar det efter säsongen, tror jag.
Men är 8-13 någon form av liksom gyllene ålder utvecklingsmässigt, eller när bör man, om man vill, när är man mest utvecklingsbar, så att säga?
8-12 är ju den gyllene, alltså det är den guldåldern för inlärning, och det är därför det går så fort. Alltså när vi startade första centret i Kungsbacka, så hade vi föräldrar som kom tillbaka till oss efter 2-3 träningar liksom, och sa jäklar vilken skillnad.
Är det sant?
Och då kände jag så här, ja, ska jag bara spela med här nu och liksom. Det kan ju vara placebo eller så. Alltså, de kanske har sett att vi har gjort någonting bra här. Men, och sen så har de kanske sett ut på plan. Men gjorde man matten sen. Och jag menar, 50 minuter hos oss motsvarar ungefär 8-10 lagträningar i antalet bolltouch. Så som vi tränar i Sverige idag. Mm. Och då om de har gjort kanske 30 träningar då, säger vi. Alltså 3 träningar hos oss motsvarar kanske 30 lagträningar i antalet bolltouch. Ja, det är klart att det blir bättre. Så det går ju ganska fort liksom. Och framförallt i den åldern, de som liksom förstår övningarna och som man kan repetera, då går det fort alltså.
Jag har ju sånt kvitto på det som är slående för mig när jag var uppe i nyår. Jag har vänner i Gävle, så firar varannat år i Göteborg, varannat år i Gävle. Kan tänka mig att göra varje år i Gävle, för det är bättre väder där och lite mysigare där uppe. Men då åkte jag upp och där med min son, och då var han hade precis fyllt 11 då. Och körde vi ett pass på vägen upp. Och då körde jag samma övning. För på vägen hem så körde vi ett pass på kvällen. Och sen skulle vi köra hem. Och då körde vi ett på morgonen. Så vi körde 3 pass där på en vecka, kan man säga. Och då körde jag med en övning som han spelar ofta in i mitt fält som jag. Han är duktig med bollen, men lite lat som mig. Vill inte springa. Men då satte jag upp målen på 4 olika platser. Och så kom maskinen ut. Typ som att du möter från en ytterback liksom, som kommer och så skickar bollen. När du ska möta, komma i rörelse och möta. Och så hade du 4 olika alternativ. Det är ett av målen som tänds upp. Så du måste liksom vrida på huvudet. Oj. Och se vilken liksom yta som är ledig. Ja. Och så ska du flytta bollen dit inom en viss tid då, innan målet släcks. Ja. Och så är det 18 bollar som vi har innan man fyller på den. För det är lagom liksom för att hålla kvalitet.
Och då är det alltid de här mindre bollarna?
Eller? Mindre bollarna, precis. Då körde vi det. Och då körde jag första gången, för han hade inte provat det innan. Och det är lite nytt och sådär. Så då körde jag med 7 sekunders mellanrum på intervallerna. Och sen vet jag när vi körde 3D-passet.
Det kan man också ställa in liksom.
Det kan du ställa ner.
Intervall och hårdhet.
Ja, hårdhet, hur snabbt bollen ska komma och sådär. Men det vet jag liksom att han var så glad när vi körde 3D gången. Liksom, pappa, jag satte 17 av 18 bollar liksom. Och jag bara sa, ja, det är skitbra. Men vad du inte vet är att vi kör inte på 7 sekunder längre. Då hade jag sänkt den till 5 sekunder tredje. Och ändå, så det är bara så snabb utveckling liksom. Och det här att scanna och vrida på huvudet innan du får bollen. För det blir lite roligt också. I mål som tänds upp, det blir lite tävling. Kommer upp på en skärm hur många du har satt.
En tv-spelskänsla liksom.
Så då får du in det i ryggmärgen i den åldern liksom. Att okej, här måste jag innan jag möter vrida. Se vad är det ledigt, vad är motståndaren, vad är medspelaren, vart ska jag spela, positionera kroppen. Och det är ju det vi vill träna upp liksom.
Och det är väl det när man har gjort olika tester på typ Xavi och Iniesta till exempel. Så är det väl där de är överlägset bäst. Alltså inte nödvändigtvis på tekniken, men utan att vara snabbt orientera sig. Och det finns väl en bok som heter Järnboll, tror jag, som jag läste. Den handlade så här, liknade med ett övergångsställe, att man ska snabbt kunna förstå, det kommer bilder därifrån, ska jag gå över, ska jag stanna, ska jag springa, alltså att det där, fatta det beslutet snabbt. Och det är väl lite det som man jobbar på där, jag tänker då. Att försöka orientera sig, vilket mål ska jag mot, vilket lyser och så vidare.
Ja, men ser du stora spelare ute i Europa liksom ofta, det var ju det som var så fascinerande när jag fortfarande spelade och vi samlades, vi skulle starta försäsongen liksom i januari. Och så sitter vi och tittar på typ storspelare i Europa, ofta inne i mitt fält där, det är de bästa spelarna. Bara som skanna så här liksom. Fick se 15 minuters klipp nästan på en världsspelare i Europa liksom, hur skanna hela tiden för att orientera sig. Boom. Var man skittaggad, nu kör vi igång liksom ny säsong. Går vi ut och tränar 2 månader försvarsspel och löpa. Men så vad fan kollar vi på den om vi inte tränar på det för? För det är precis sånt här vi ligger efter i Europa om man tittar. Liksom. Jag satt och tittade på någon klipp på Kimmich i Bayern München nu. Liksom. Han vrider på huvudet hela tiden och så flyttar han sin kropp för att kunna ta emot bollen och leverera mot den ytan som han har skannat i ledig. Och det är därför jag är så glad att vi kan träna på sådana saker. Och jag tränade en 9-årig tjej igår som var liksom... Hon var grym, liksom. Helt naturligt liksom. Och så jobbade jag med scanningen i början. Och sen vi körde övningarna ett par gånger igen. Så det blev liksom naturligt. Och hon vred upp kroppen och vred och flytta. Så hennes leverans liksom blev ju kort snabbare och snabbare. Och det kan vi också mäta där liksom. Hur lång tid tar det innan från bollen lämnar maskinen tills den är ett mål. Vi kan också mäta liksom, för även om du sätter den, för där har du problem med killar som alltid ska skjuta även om det är passningar. Vi kan ju mäta då höjden liksom, är den för hård eller är den för hög in, även om den är rätt mål, då räknas det som, ja då satt den rätt, men det är ingen kvalitetspass liksom. Nej, då kommer det upp på skärmen liksom, okej, du har gjort 10, satt 10 av 10, men det är bara 6 stycken som är kvalitet. Det är ganska intressant att mäta också, och då kan man ju se vad man behöver träna på. Jag tycker det är roligt när man ser den här, jag får ju kick av det och se ungdomarna när de fattar, de tycker det är roligt när man ser utvecklingen också.
Tror ni vem som helst, pratade lite om det innan, tror ni vem som helst kan lyckas? Att det bara handlar om träning, eller måste man komma med någon form av grundtalang?
Jag skulle säga att vem som helst med ambition kan lyckas, tror jag. Eller alltså att engagemang och ambition, att du vill bli bättre. Alltså det märker man jättestor skillnad på. Jag har gjort några fler pass än du, får man väl ändå säga.
Ett par.
Ja. Och det jag märker stor skillnad på är ju de som vill träna. Som vill lära sig. Det går så sjukt mycket snabbare för dem än de som kommer dit och redan tror att de är bäst.
Ja, det är de.
Och liksom så här, men jag tränade igår. Jag behöver inte träna mer denna veckan.
Drivet är liksom, och det ska ju komma in, för du märker det, de som har drivet egentligen vad det än är liksom, de har ju alla förutsättningar och lyckas. Det är ju den viktigaste egenskapen, det är ju liksom grit, det här att vilja köra, vilja bli så bra som möjligt. Det är det ju liksom, det kan ha hur mycket naturlig talang som helst, men har du inte huvudet liksom. Jag vet när jag spelade i England, jag hade Mikael Svensson som kanske inte hade den mest naturliga tekniken, och vi hade liksom teknikuppvärmning med boll alltid, och han hade svårt, det var nästan, du vet, och han hade ju ett värre temperament än mig liksom, han var ju, du vet, som han hölls undan, men, och vi körde, han hade inte naturligt den övningen, men han vägrade ge sig, han hade liksom, jag ska göra det, det tog ju bara några veckor, sen var han bland de absolut bästa på den övningen. Han hade jävla med pannben alltså. Och det är det liksom, vill du bli bra så måste du liksom ge allt för att liksom bli så bra som du kan bli. Drivet är det viktigaste.
Vilken position spelar du, Marcus? Pratar om att
innermittfältet är det bästa. Bänken oftast här.
Den positionen.
Strax bakom bänken var det. Där var du bra, där var du felfri.
Ja, det var riktigt bra. Inte vi spelar samtidigt ändå. Det är synd att det skiljer så många år alltså.
Nej. Det var någon som frågade vem som var äldst av oss igår. Skiljer ändå bara 15 år.
Det är 15 år.
Jag kommer gärna tillbaka utan Anders någon
gång. Det får du faktiskt göra.
Nej, jag spelade väl mest inne mitt och lite ytterforward. Men jag slutade typ säsongen efter att jag hade spelat en match som vänsterback, och pappa sa att det är den bästa matchen jag har sett dig göra. Då kände jag att nej, då är det nog inte min grej.
Att du vill inte vara vänsterback?
Nej, jag kände själv att jag inte var bra, men pappa tyckte att jag var bäst på plan.
Hur gammal
var
du när du lade då?
19 kanske.
Ja.
Det var tidigt.
Men jag såg ju dig när du spelade lite. Du var ju samma som egentligen. Ganska bra blick, bra passningsspel. Men också lik mig tyvärr. Och
springer det kom från pappa. Du skulle behövt skills.
Ja, men lat liksom.
Ja.
Och det var ju tydligen, jag har fått höra från att pappa var också mycket liksom talang och vision liksom. Och kunna se liksom och slå bollar. Och det kunde du med. Du hade kanske bäst tillslag av alla, bra passning. Men du var lat. Det var jag med. Men det som drev mig var att jag är störd. Nej, men jag kunde inte acceptera att förlora. Nej. Och det sa bara liksom, förlora 5-5 i slutet. Vi stannar kvar, vi tränar igen.
Till slut löpte du för att du...
Ja, men jag var bara, här kan jag inte förlora liksom. Och det är ju, jag är ju som fortfarande tvär i spel. Vilket kraschar nu när man har familj liksom. Jag kan inte förlora liksom. Jag blir tokig, paddel, ja. Typ, jag tar inte det bra. Och då vill jag köra, ja men det var ju min drivkraft. Jag vill inte, det här ska jag inte förlora i. Är det någonting jag tycker jag ska vinna i? Du liksom vägrar acceptera det, då kör vi igen.
Är du lika dålig förlorare, Marcus?
Nej, det är väl det som är min svaghet då, i alla fall i fotbollen, att jag inte brydde mig riktigt lika mycket.
Heja de som vinner.
Ja, om det inte är Arsenal då. Men nej, när jag själv spelar så brydde jag väl mig inte lika mycket. Men alltså, sätter vi upp ett risk på bordet och spelar lite brädspel, då är jag nog...
Ja, risk kan göra saker med.
Alltså då det är ridå. Det är nattsvart bara liksom. Ja. Det är bara nu... Ge mig ett bra kort och så kör vi liksom.
Ja. Men hur stor ändå under din fotbollskarriär, hur stor inspiration var din bror för dig?
Alltså.
Jo, men det var jag ska säga ärligt eller om du ska vara snäll.
Nej, men det var väl stort såklart. Men...
Fick många... du mycket respekt i skolan och sånt där?
Ja, mycket frågor var det väl.
Okay.
Mm. Alltså... Sådär, men och det är klart det var en stor inspiration, men man tittade på väldigt många liksom.
För mig, men du är 15 år yngre, så hur gammal var du liksom?
Jag var ju typ
men om du tittar VM 2002 som kanske mitt internationella genombrott och liksom då jag var mest i ropet, tänkte ut för det, men då var ju du
11.
11 då.
Ja, 10 när du flyttade till England. Och det var ju coolt att liksom blåsa över till Southampton några gånger per år.
Ja, just det.
Och skippa skolan och lite såna här saker. Det var ju så nice.
Mm. Och under den perioden så var det också stora mästerskap enormt som ung fotbollsälskare, tänker jag. Mm. Att då se brorsan curla in en frispark och så vidare.
Ja, det var lite, det var ju jävligt häftigt faktiskt. Mm. Sen var vi ju inte där på plats, för pappa är ju flygrädd.
Nej.
Så det blev liksom,
det var inte så många svenska supportrar överhuvudtaget som var i Japan. Det var ju liksom, var ju rätt långt, och det har blivit mer efter det som svenska fans faktiskt samlas och åker liksom.
Ja.
Mästerskapen efter och Portugal och så vidare.
Ja, 2002 är ju inte något så här minne av att så här, vilka publikfester var ur svensk perspektiv.
Nej, det har ju kommit mer efter att svenska fans där med Camp Sweden och allting.
Mm.
Och det var ju rätt långt att åka också liksom i Japan, så att...
Paraguay-matchen 2006 är väl ett klassiskt sånt.
Ja, att där har du ju en liksom,
gult på
läktarna, precis, typ. Och hela stan egentligen. Så, det blev ju mer och mer där egentligen.
Där var vi ju på plats, det var ju jätteroligt. Det var ju ditt bästa mästerskap kanske.
Ja, tack.
Knappkampanj och grejer. Det var riktigt spännande.
Ja, men kul, det kan vi ta upp och prata om, det är roligt.
Ja, Bojan tog upp stolpträffen här någon dag i våran podd. Så att det är liksom...
Ja, den har ju vevats några gånger i olika sammanhang.
Ja.
Tänk om du bara hade nött lite till. Lite till.
Zlatan sa efteråt, varför sköt du på Victor på kraft? Varför placerade du inte in den? Bara, det var ju typ 4 senegaleser runt mig. Det var att försöka få iväg ett skott bara.
Mm. Ja, för då hade Zlatan hoppat in.
Ja, precis.
Eller hur? Han har inte han också ett helt okej läge? Alltså, han kommer in från kanten.
Ja, om du menar när han kan spela snett bak. Och en person som är här i rummet, och det är inte Marcus, som hade typ upp ett mål. Ja, både jag och Henke där.
Exakt.
Han gör ju en fantastisk prestation. Jag tror han trycker undan. Han är ju redan där stark liksom, att ta sig. Men ingen vinkel. Det är lätt att sitta när man ser överblick. Och man, så att han hade ett bra läge.
Då är det också så här ung kaxig Zlatan. Kaxig har varit hela sin grej. Men att han ville komma in och avgöra
Ja, men det är klart man vill när man kommer in. Och så man gör den. Han vinner ju boll på egen hand liksom, och gör allting. Och så kommer jag och Henke andra liksom, och ropa. Men det är, du vet, typ 80,000 eller vad det var på läktaren liksom, och det är liksom ska avgöras. Mm. Vi skulle ha gjort matchen tidigare, så att det var problemet. Vi skulle aldrig slått av på takten. Det är det största, det som stör mig mest.
Ja.
Vi gör ju 1-0 på hörna tidigt.
Ja.
Och sen är vi nöjda med att ha tagit ledningen och backar hem. Och då får Senegal tid på sig. Och de var ju skickliga individuellt.
Ja,
sen tar vi tillbaka matchen visserligen. Ja. Men det är så onödigt att släppa. Man ska ju bara köra på.
Mm. Ja, vi hade Mjällby här för en vecka sedan. Och han var också inne på att 2002 är liksom, grämer honom än idag.
Ja, det är så. Vi hade ju jävla bra lag och vi spelade bra.
Mm.
Det är klart för mig personligen är det lätt att lyfta fram det. Mitt första mästerskap, det gick väldigt bra för mig personligen. Så, men vi hade ett jävla bra lag. Och,
var det Turkiet efter det det hade blivit? Eller?
Det hade blivit Turkiet efter. Mm. Det går inte att säga.
Som ni skulle ha slagit.
Alltså de var ju bra, de kom ju 3:a. Men de hade ju väldigt svårt för oss.
Ja.
Det är ju så, vissa stilar av fotboll passar varandra illa. Vårat sätt att spela passar inte Turkiet. Vi hade ju slått dem i Turkiet i kvalet. Liksom, och sådär. Så det hade säkert blivit en jämn och tuff match. Men vi hade haft en bra chans.
2022.
Shit, nu kommer känslan tillbaka igen. Liksom. Man blir bara irriterad om man pratar om det.
Eldar upp.
Ja.
Men 2002 är ett mästerskap som man ofta kommer till när man pratar om det, Anders. Mm. Vilket är givet. Dels stoppträffen såklart och sen frisparken. Och att det var det mästerskapet där man kände att Sverige skulle kunna gå långt. Men finns det något annat mästerskap där du upplever att du gjorde ett bra mästerskap men som man inte pratar om lika mycket?
Ja, men så 2004 är möjligt att vi nästan har ännu bättre. Zlatan har ju
då är han blommat ut,
då är han ju liksom redan på väg och han är väl kanske en av våra största då. Henke Larsson fortfarande otroligt bra nivå, och om jag vill minnas rätt så var ju Fredrik Ljungberg lite småskadad tror jag i 2002. Jag är inte säker att han spelar mot Senegal ens, om jag minns rätt.
Det kan nog stämma.
Jag vet att han
alltså,
hade Turbo
klev in och lirade.
Ja, han gjorde ju det, och även Mattias Jonsson spelade den matchen. Men han hade ju skadebekymmer och han var ju fit for fight i 2004. Och där var ju också små marginaler liksom. Vi började fantastiskt med 5-0 mot Bulgarien och sen oavgjort mot Italien då, och så oavgjort mot
Danmark
och sen möta Holland då, som hade ett riktigt, riktigt bra lag. Och det är ju helt jämn match som avgörs på straffar då. Mm. Tyvärr åker vi ut. Så att, men jag tror det pratas en del om att 2002-2004 hade vi ett bra lag, vi spelade bra och hade med lite mer marginal på våran sida kunnat gå riktigt långt och hade kunnat bli ett nytt 94 liksom. Men ja, det blev inte så.
Nej, de mästerskapen har verkligen etsat sig fast. Också för att jag var också lite den åldern då man verkligen följde det så himla noga och allting var så himla stort. Och så vad fanns det sådana otroligt bra spelare liksom, sett internationellt sett, så var det ju spelare på toppnivå verkligen.
Ja, men vi hade ju många spelare då i bra lag och alla, eller de flesta spelare i ordinarie sina lag liksom. Och så hade vi kryddat med stjärnor liksom, Ljungberg, Zlatan, Henke liksom. Samtidigt som vi hade den här stommen även då liksom med neutrala spelare.
2018 till exempel då, senast när Sverige åkte ut mot England, då det var ju bittert på alla sätt och vis, men man upplevde nog ändå att England är ju numret större, alltså sett till matchen men också sett till startälvorna liksom, om man kollar på spelarnas klubbadresser och sådär. Så det är ju den är ju tung, men 0-2-0-4 upplevde jag är tyngre på så sätt.
Ja, det är svårt med att säga i och med att jag själv var med där då. Jag tyckte det var fantastiskt 2018 då. Men jag tycker, jag ska inte säga överpresterade, de presterade ju fantastiskt bra och att de gick så långt som de gjorde. Och fick ju verkligen ihop ett lag som på samma sätt 2002-2004 kanske. Och det var kvartsfinal va, mot England. Och
ja,
det var ju otroligt imponerande. Och sen att man åker ut mot England, det accepterade. Det var ju en fantastisk prestation tycker jag av Sverige, hela det mästerskapet egentligen.
Mm. Vad känner du för landslaget nu då? Vad är det som saknas? Vad händer?
Ja, sen saknas, men just ett problem vi har är att vi har ju kanske inte så många spelare som spelar kontinuerligt. Och jag tycker ju själv att det saknas vissa spelare som vi alltid har haft. Tittar på mittbackar till exempel. Det är inga dåliga mittbackar vi har, men det är Victor Lindelöf liksom, det är ju, han är ju på en nivå och sen är de andra för långt efter. Tittar vi kunde du liksom vilka mittbackar spelar, Patrik Andersson, Barcelona, Bayern München, du hade Olof Mellberg, du hade Teddy Lucic som aldrig satt en fot fel defensivt, du hade Andreas Jakobsson, Mikael Svensson, det var ju otroligt, det var ju, har ju varit Sveriges signum nästan, de här grymma mittbackarna genom alla år. Så kan jag tycka att det saknas väl den spelartypen som jag själv var, och då hade Kim Källström, Rasmus Elm liksom, som kunde styra spelet centralt på mitten. Men jag tror också att det är kanske, finns en anledning också att vi kanske behöver ändra hur sättet vi spelar. För många av dem spelar ju, om lag vi möter är ju tre centralt. Vi envisas med att köra med två centralt, vilket kräver enormt mycket av innermittfältarna. Och jag tror de flesta, för så är den moderna fotbollen blivit, att man har olika roller och vi... Det är ju svårt för två mittfältare liksom att klara.
Kände du så på din tid också? För det var också 4-4-2
ofta. Ja, men när man mötte de tre som dessutom var bollskickliga liksom, och kreativa, så var det ju svårt att komma åt. Men du har numerärt underläge hela tiden och du fick flytta, löpa väldigt mycket utan boll liksom, för att stänga ytor. Centralt var man en numerärt underläge. Sen sa Pontus Wernbloom i vår podd häromdagen ganska intressant att det är ju ännu svårare nu än vad det var på min tid. För då var kanske mittbackarna inte så otroligt duktiga med bollen som de är nu.
Nej.
Så då kunde de kanske inte, liksom, då kunde man ändå om man var 2-3 liksom, läsa vad mittbacken för dem. Men nu är ju mittbackarna så otroligt bollskickliga. Mm. Så är de dessutom så bollskickliga och vi är 2-3 där inne, så kommer de ju utmana och train. Så att jag tror vi behöver försöka ändra om lite hur vi spelar och bli... Det skulle jag vilja se att vi gör. Och nu har man gjort ju Nations League 2 matcher och så är det kritik och så går man tillbaka till det här det här trygga igen, liksom 4-4-2. Men jag skulle vilja se att vi vågar utveckla oss och utmana oss, och det får ta lite tid.
Mm.
Sen är ju det här Nations League är ju en... Ja. Alltså jag vet inte, här är jag
lite allergisk.
Jag blir ju nästan, jag kommer på mig själv, jag älskar ju landslaget, det har alltid gjort liksom. Mm. Men jag känner, fan, är det uppehåll i Premier League nu? Vad fan, ingen match här? Vad är det, Nations League? Och men vad är det för? Alltså, EM-kval, VM-kval, det är stora turneringar, det är fine. Och vad är det här? Ja, men det är ju en extra väg till VM eller EM. Bara så, ha.
Luddigt.
Och det blir...
Ja, minst sagt.
Jag tror det är lite som det här att det blir ju lite som träningsmatcher fastän det betyder någonting, och det är ju inte roligt man åker ner en division och så vidare, men här har det ju möjlighet att kanske, och det tror jag Sverige och flera andra också passa på att testa nya saker, nya spelare, nya...
Precis, för det finns ju inga träningsmatcher egentligen så
nej,
att göra
nej,
det.
Precis. På, i alla fall. Så det är som glorifierade träningsmatcher egentligen.
Ja.
Men jag vet, man blir lite så här, fan, det blir lite urvattnat också, det blir för mycket sådana kval då, och då minskar liksom känslan för VM och EM-kvalet också. Håll till VM och EM-kval och så ordna träningsmatcher eller träningsturneringar emellanåt då i sådana fall, istället för att göra det här, för jag tycker det blir lite man tappar lite intresset. Jag gör det i alla fall, jag vet inte.
Vad tänker du, Marcus?
Jag, Nations League var jag lite allergisk mot från början alltså, faktiskt. Och men jag har väl fått en liten annan bild av det nu, i och med att vi kör våran podd också. Hade Pontus Wernbloom och Bojan då, Djordjic. Och båda de såg på det med två helt olika sätt. Okay. Liksom. Pontus var ju lite inne på att vi behöver inte lägga så mycket vikt och energi på prestationen i Nations League, för att det just är träningsmatcher. Det får gå lite som det gör. Bojan var ju helt rosenrasande.
Skräll.
Ja, skräll.
Och, apropå gårdagen.
Ja, exakt. Ja, men jag kan väl också, jag kan väl hålla med Bojan lite ändå. Alltså så här, även om det är en träningsmatch, prestera åtminstone liksom. Eller så. Visst, sen är det svårt då, om vi inte har så många spelare som spelar ordinarie i sina klubblag, då blir det ju mer att man ska hitta formen i landslaget istället för sitt klubblag, och det blir ju skevt liksom. Det blir ju svårt.
Vem ska träna Sverige då?
Alltså jag tycker fortfarande Jan Andersson är en bra tränare, och tillsammans med Peter Wettergren är bra. De är bra. Jag skulle...
Du vill ha livstidskontraktet?
Nej, det vill jag inte. Men jag liksom... Det är så lätt att gå på och träna.
Då har väl alltid vurmat för Peter ändå? Att han
Peter
ska
är ju... Ja, men han vill inte ha första spaden. Men han är en av de absolut bästa tränarna jag har haft. Men han vill ju vara tränare. Liksom. Mm. Ja, han är otroligt kunnig och bra person, men han vill ju inte vara längst fram, utan, så att, och jag tror Janne och hans samarbete fungerar väldigt, väldigt bra. Nu är det en liten svacka, men och vi ska liksom inte hänga ut dem, för Janne har gjort det jävligt bra tycker jag. Och sen är det ju självförtroende hos spelarna, och så kanske spelar man annorlunda i klubblagen mot i Sverige liksom, och de har inte så jävla mycket tid ändå på samlingarna att få ihop hur man ska spela.
Mm.
Så det är en liten övergångsperiod nu, men jag tror att det kan vända. Jag tycker det finns många duktiga spelare, liksom svenska duktiga spelare. Tekniskt sett ligger de långt före vad vi låg liksom.
Mm.
Och låter otroligt, men så är det. Nej, så att lite tålamod och sen jobba lite på rätt saker. Jag tycker vi ska förändra lite hur vi spelar. Vi har duktiga spelare. Kulisevski, men det är ju fantastiskt. Ja. Han kommer in och levererar liksom i Tottenham de första matcherna där, så jag tycker han var outstanding och har ett självförtroende, och även i matcherna nu, även om han kanske var en av få som hade det självförtroendet, så liksom ser du att det händer någonting hela tiden. Så vi har ju bra spelare, vi har några unga spelare. Svanberg är en sån som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra om man får självförtroende. Gör det ju väldigt, väldigt bra i Italien, och så liksom ser man inte riktigt samma nivå i landslaget, men det kan ju ta lite tid och spela på ett annat sätt kanske också. Så att jag tror vi kanske förändra lite hur vi spelar och se hur de flesta spelarna spelar i Europa. Men jag tror Janne och Peter tänker på de här bitarna, vad som är bäst, för de vill ju naturligtvis få så bra resultat som möjligt.
Ja, men för ni har nämnt några gånger er nystartade podcast, Skillspodden. Där pratade ni lite om talangutveckling och hur Sverige kan liksom bli en bättre fotbollsnation. Så vad, Marcus, kan inte du berätta lite mer om podden? Alltså vad gäster och vad ni har i där?
Ja, men vi pratar ju om talangutveckling och svensk fotboll. Liksom, både brett och på detaljnivå egentligen. Och har alltid en gäst med olika perspektiv. Vi har ju agenter, tränare, spelare, före detta spelare, fotbollsföräldrar som kanske inte får så mycket luft i media normalt sett, som får liksom beskriva hur det är att vara förälder till ett elitsatsande barn, vad man ska tänka på och hur man ska liksom stötta och sådär. Så det är egentligen ett gött snackpodd kan man väl säga. Där vi liksom pratar om ett ganska stort ämne ändå.
Det är ni två som är programledare.
Anders är bisittare. Okay. Han var... Nej, det är vi som kör den.
Sidekick.
Det är ganska intressant att höra olika perspektiven som Marcus säger. Liksom. Vi har föräldrar till barn som är i liksom drivna och vill bli så bra som möjligt. Vi har spelare man jämför... Pontus Wernbloom är mer gått samma väg som mig i en mindre klubb. Liksom, Bojan Djordjic i BP liksom, med lite satsning tidig ålder. Liksom, olika skillnaderna när man kommit ut utomlands tidigt som Bojan. Till exempel, hur var skillnaden där?
Ja, det är ju intressant,
intressant att se liksom, de olika upplevelserna och erfarenheterna som både föräldrar, spelare, tränare, agenter liksom har.
Så att, det känns som ett delikat ämne på så sätt för att så här, alla... tycker ju någonting, alltså om hur alltså alla föräldrar, det är ju den när man själv spelade, att så här, det var alltid folk som så här ska fotboll spelas och den här, så här ska liksom talangutveckling bedrivas. Har ni upplevt det så också av dem ni har haft med i podden?
Ja, det får vi väl ändå säga, alltså det blir väldigt långa avsnitt att redigera i alla fall, det blir mycket snack blir det, men det är ju ett hett ämne just nu också, och det kommer väl vara det över en ganska lång tid. Men det är väldigt intressant också att höra och få bilden av några av de fotbollsföräldrarna som vi har pratat med har ju kids som har varit ute hos de flesta storklubbarna i Europa på provspel och sådär. Mm-hmm. Det är väldigt intressant att höra, vad är skillnaden? Liksom. Mm. När kickar det in? Vi hade även Mikael Almebäck hos oss som jobbar på Photon Sports, va? Tror jag. De är inte fys, liksom. Vilket inte är kanske våran styrka, men de hjälper oss med det. Och han sa ju det själv. Jag byggde ju min karriär på att vara snabb. Jag var ju snabbast i allsvenskan och sådär. Och sen kom han till Belgien och liksom tillhörde mittenskiktet. Och bara, vad hände? Vad tränar ni liksom? Och den skillnaden är ju så stor på alla nivåer. Liksom. Mm. Intensitet på träning, individuell spelarutvecklingsplan och så självklart resurser. Liksom. Mm. Men jag vet inte, läste ni Noah Bachners artikel om...
Ja, inte hela, men jag har skummat igenom den, ja.
Det är ju, blir ju ganska målande, liksom. Alltså, vad lägger vi i Sverige? 15 miljoner, va, tror jag. I stöd till akademier. Och Norge pumpar upp det från 50 till 90. Det är klart att det gör någonting.
Ja, det är väldigt stora skillnader om man kollar på
Danmark. Extrema skillnader.
De satsar väldigt mycket yngre och fler anläggningar och fler tränare och så vidare.
Exakt. Sluta om pengarna på lite tränarlöner så har du ganska många tränare som kan gå in och stötta upp och vara extra resurs och lägga ner den tiden och engagemang som krävs för att spelarna ska komma fram. Liksom.
Mm. Det är just det, skillnaden är just det här med resurser också. Vi har kanske bra ledare men vi är inte tillräckligt med bra ledare som kan hjälpa till. Det är en anledning till att jag tycker på att vi vill vara en samarbetspartner på Skills till klubbar och förbund. Inte se oss som någon konkurrent. Vi ska inte starta någon lag eller någon klubb eller någonting, utan se oss som en partner för er. Har du 25 spelare och du är två tränare så kan du inte se till alla individers olika behov.
Nej
men hjälp, ta oss, precis som du tar någon fystränare eller en mental rådgivare eller en kostexpert liksom. Använd oss om vi behöver hjälp. Det är ju det vi vill ju hjälpa och vara en samarbetspartner till klubbarna, spelarna och förbundet egentligen. För det, tittar man, det var någon som vi pratade med häromdagen liksom, nere i Juventus, liksom, de kom ner och då var de typ, ja, men de var ju kanske liksom en tränare på tre, fyra spelare liksom. Och jag menar...
Också flera tränare per position. De värmde ju upp i positions... Alltså de körde positionsindelad uppvärmning. Så försvararna körde en uppvärmning, mittfältarna körde en annan uppvärmning och forwards körde en egen uppvärmning. Och målvakterna körde väl helt själva till sista 30 eller sista 20 eller någonting av träningen. Då klev målvakterna på normal.
Hur tidigt tycker ni att man ska liksom spetsa in sig på en position på det sättet? Alltså om det framstår som att man är en tekniskt snabb spelare, ska man redan vid 10 års ålder då så att du ska träna mer på det för att du ska bli en extremt bra ytter, eller ska man fortsätta liksom köra mittback den här träningen så att man får lite variation på det?
Ja, det är ju två olika frågor egentligen, det här med egenskaper man har och position. Position tycker jag det är bra att du spelar på olika positioner. Upp i alla fall en ålder är svårt att säga, men för att jag upplevde det själv att man har väldigt mycket nytta av att spela på andra positioner, du har förståelse för deras roller sen när du kommer längre upp liksom. Så att ringer mamma här. Jag kan inte prata. Nej, men titta, i min karriär, jag spelade tia liksom, när vi vann SM-guld 2006 till exempel. Och sen var det några år senare så klev jag ner och spelade mer liksom, nummer sex, sittande mittfältare. Mm. Jag hade ju en helt annan förståelse då liksom, för den som spelade tia liksom, när jag skulle sätta bollarna. Som exempel. Så ja. Att jag tror det är nyttigt att spela olika positioner. För du liksom, lär dig att förstå de andra rollerna och hur du behöver hantera din roll för att det ska vara så bra. För den önskade du som ytterback liksom att mittfältaren ska röra sig och så vidare. Sen det här med egenskaper. Jag tycker det är ofta vi säger att om någon har några egenskaper, du är extremt snabb och teknisk liksom. Men du är dålig på något annat och ska bara träna upp de här grejerna. Och det är ju bra att träna upp svagheter, men du har ju också spetsegenskaper. Mm. Det ska du ju förfina och göra precis. Ännu bättre. Mm. Så du ska inte liksom, i Sverige kan det vara, du är dålig på det där, det måste vi förbättra.
Så man blir
bred hela tiden. Det är ju inte fel, för nu för tiden man ser moderna fotbollen så har man ju väldigt olika. Det är ju som schack liksom, man har ju olika roller liksom. Mm. Och jag tror att vi kan bli bättre på, är det någon som har någon spetskvalitet liksom, fina dem. Mm. Klart man ska jobba på svagheterna också, men... att liksom inte är det någon som har extrema spetskvalitet, då ska ju de förfinas också.
Mm. Fan, jag, det är så mycket vi har skrivit ner här som vi ska prata om. Nu klockan är 8:47, jag tänker att vi bara tar 2-3 minuter till av er tid. Vi har skrivit ner en spela, bänka, sälja här med tre olika spelare, där vi får välja att spela en, bänka en och sälja en.
Det får vi samma eller får vi tre?
Nej, ni får samma tänker jag. Okay. Så får ni välja själva här. Då har vår redaktör Otto skrivit ner här. Tobias Linderoth, Kim Källström och Micke Svensson. Man får passa.
Jag tänker inte passa.
Jag kände direkt att Anders kanske inte kände att han ville ta sig an med här. Men...
Kommer du trampa någon på tårna?
Det är svårt, liksom. Det är tre personer som jag känner liksom. Fortfarande kontakt med. Exakt. Och så ska jag bänka
och vi någon vet av historiken
det...
lite grann.
Ja.
Jag kan svara supersnabbt.
Okej, okay, men låt mig ta den då.
Kim spelar Tobbe på bänk och så säljer jag Micke.
Jag kan inte ha Tobbe Linderoth på bänken i
går. Vill du ha Kim på bänken då?
Nej.
Rubriker.
Ja. Nu åker det.
Jag kan inte
bänka.
Det är den där chansen som jag kan göra. Och Micke som jag är kanske den som jag liksom, vi har ju liksom spelat samma klubb och utomlands ihop och umgås familjer. Så att, ja. Han kan nog ta det att jag bänkar han för att han var skadad. Så det är därför jag bänkar honom. Jag säljer Kim och jag spelar Tobbe. Ja, men Kim han har högt internationellt värde. Kim har ju någonting, och det har jag alltid sagt till honom, som jag alltid saknar. Han har ju ett enormt ego, liksom, självförtroende. Och jag avundrades det, och det har jag sagt till honom också. Han kunde ju missa liksom, 5 passningar i rad, men liksom, han gick ju hämta bollen ändå. Liksom. Mm. Vadå? Jag är ju en av de bästa passningsspelarna, det är klart jag ska ha bollen. Mm. Och det avundrades jag. Liksom. Mm. Sen har han ju det, ibland kan ju ego bli att man spelar lite för mycket för sig själv också. Då. Mm. Därför säljer jag honom. Men ändå avundsjuk på egenskapen.
Och hur resonerade du?
Nej, men jag tänkte bara...
Du tänkte ju inte.
Jo, det gjorde jag.
Problem.
Ja, men jag vet det. Micke skadade ju sig till slut också sen i sin karriär.
Ja, men och det hade han säkert... om han är skadebenägen.
Nej, men jag säljer honom innan han skadade sig, såklart.
Men han är ju skadad.
Men jag tänker smart där. Ja. Tobbe får sitta bänk och så kliver han in sen när Kim har kanske slått bort för många passningar. Nej, men Kim är mest allround, skulle jag säga, där. Och högsta nivån också.
Ja, kanske, men mest allround. Ja, det är svårt. Den är svår. Det är tre duktiga spelare. Det är det. Liksom. Mm.
Men om vi tar en lite mer nutid då, som ni kanske inte känner lika mycket skräck inför. Mbappé, Salah och Haaland.
Jag hatar ju allt med Liverpool, så det är klart att du kommer sälja Salah.
Nej, inte Liverpool. Det är Liverpool-fans jag har svårt för. Det är väldigt viktig skillnad.
det är många som har.
Nej, men Salah åker och så spelar jag Haaland och så får Mbappé sitta bänk.
Mm. Eller så... I dagsläget känns det rimligt, absolut.
Ja.
Formmässigt så är det ju som man borde göra.
Men Mbappé är fruktansvärt nära på att ryka också, så jag vet inte om jag vill ha honom i min klubb.
Nej, jag säljer Mbappé. Jag spelar Haaland och Salah som är lite ur form nu. Han får sitta på bänken och så kommer han in och det kanske han mår bra. Du ser, jag tänker lite steg längre nu.
Det tror jag ni har en podd tillsammans. Jag tänker ni har en rolig dynamik och så tänker ni starta en podd, men det har ju ni ju.
Ja,
faktiskt. Du tycker inte den är så rolig?
Eller är den inte rolig att redigera? Anders satte världsrekord i att ställa en fråga häromdagen faktiskt. Det tog honom 3:28 att ställa en fråga.
Och så... kom inte till avslut där.
Jag
erkänner det.
Du bad om
ursäkt. Ja. För då tog det 30 sekunder till också.
Perfekt. Ja.
Så jag var ju ungefär tiden som vi har kört spela, bänka, sälja segmentet.
Ja, bra. Jag har en tendens att prata lite mycket, ja.
Sånt som händer.
Ja, men det var otroligt kul att ha er här. Spännande att höra om Skills Academy och lycka till med det och Skillspodden såklart också.
Stort tack.
Ja, Julia. Hur kändes det att vara med i Fotbollsmorgon?
Det var jätteläskigt, men det var jättekul.
På vilket sätt är det läskigt?
Ja, men det, jag var rädd att jag skulle sitta och prata om inkast i en kvart och sånt där. Men det var jättekul.
Jag förstår att om man är, alltså, du nu följer fotboll, men de är ju en väldigt nördigt sammanhang. Så ja. Jag förstår om man är rädd för att man kommer för djupt ner i nördigheten.
Men jag är glad att det var du och inte Jesper Hoffman som pratade. Det var lite mer mjukare framtoning. Ja, men det var jättekul att vara här.
Ja, det var jättekul att ha dig med. Det var kul också att du satt med även när bröderna Svensson
var
här. De var väldigt roliga. Alltså,
bra banter på dem. Alltså, man ville verkligen höra mer på dem.
Verkligen. De satt i munhögt hela tiden. Ja. Jag kände att vi skulle kunna gå härifrån så kan de försvara. Men då skulle det bli Skillspodden istället. Exakt. Det var inte det vi ville. Nej, men som sagt, jättekul att ha med. Och du är varmt välkommen tillbaka.
Tack snälla.
Och vi är tillbaka med ett nytt Fotbollsmorgon nästa vecka såklart. Måndag 07:00 drar vi igång. Och imorgon så startar Eurotalk Weekend som vanligt 09:00. Och då kör vi på fram till klockan 12. Då ska vi prata mer europeisk toppfotboll. Så att vi säger så. Trevlig helg!
Trevlig helg! Kortkände.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus. Regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.